Och för att det inte helt plötsligt blir bara om UFO så kanske man skulle ta topics som trendar uppåt.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Nu kör vi, Jesper.
Yes.
Eller?
Ja, det tycker jag.
Jag vet inte riktigt om du är med, men nu, du ser med ut.
Ibland så sitter jag inte jättenära mikrofonen.
Och, har du fått den feedbacken eller?
Ja, jag har hört det. Men nu har jag såna här AirPods kanske, hörlurar.
Mm.
Så att nu hör jag mig själv. Mm. Och då kan jag märka så att nu fattar jag vad de menar.
Mm. All right. Ja, så det kan bli bättre.
Ja.
Ja, gött. Nu är det avsnitt 14, tror jag.
14, ja,
ja.
Gött.
Så att, och det blir spännande att se vad vi har hittat på idag här.
Mm.
Jag tänkte checka in mig själv först.
Ja, varsågod. Vad har hänt?
Ja, vad har hänt? Nej, men jag tänkte lite hussnack, för det var ju ett tag sedan. Mm. Och vi har ju larm på det här huset, så tjuvar gör icke besvär. Men det blir lite av en rant också. Jag har Verisure. Och jag har stört mig något fruktansvärt på dem. Jag har ju tagit över larmet som föregående ägare hade, så jag har fått några gratis månader.
Mm.
Men jag har försökt lista ut vad det kostar.
Aha.
Och det är svårt, för att gå in på deras hemsida så ser jag inga priser. Jag får fylla i lite uppgifter då för att se hur stort jag har och hur mycket många dörrar jag har etc. Och sen ska jag ange mitt telefonnummer.
Mm.
Och när jag gör det så börjar ju liksom, jag blir ju fullständigt nerringd av de törstigaste säljarna som någonsin har existerat. Och det är trots att jag har ett abonnemang. Så att jag hörde av mig till kundtjänst och försökte få svar på frågor om avtalet.
Mm.
Men det kunde jag inte få. Då säger de så här: ring vår kundvårdsavdelning. Så här hör du, tre delar. Det är en säljorganisation. Det är en kundtjänst och det är en kundvårdsavdelning. Och kundvårdsavdelningen, de är ju extremt långsamma. De är inte alls lika liksom snabba som säljarna är.
Nej.
Nej. Förrän jag säger någonting om att jag tänker säga upp avtalet, då händer det grejer.
Mm.
Och
en action trigger?
Jag vet inte vad det är. Jag är källa till frustration. Så man kan säga så här, tjänsten är helt okej. Det är några grejer som stör mig på den också då. För minsta lilla så måste de skicka ut en tekniker. Just i Verishers fall, vilket är de jag har, så äger man inte larmet förrän efter 5 år. Det är ju inte ett problem nu då, eftersom det har ägts mer än 5 år.
Ja.
Men jag kan inte göra så mycket med det. Möjligtvis sälja det till någon annan som har Verisure-larm, om de skulle vilja bygga ut. Men jag vet inte. Det går heller inte att koppla sitt smarta hem till det. Däremot så går det att koppla smarta hemprodukter som säljs via deras egna hemsida. Men varför jag skulle vilja vara i deras ekosystem, det är obegripligt. Och framförallt så betalar man en abonnemangsavgift. Och någonstans så kan jag fatta att man betalar en avgift för att man är uppkopplad mot larmtjänstcentral då. Att om det bara brinner eller om det bara är någon tjuv eller något, så kommer det ut någon.
Mm.
Så. Men vad är det mer jag betalar för? Okej, kanske tjänsten då i någon mån. Men om jag köper ytterligare en detektor, ja, då kostar det en 15 kronor extra i månaden. Och då köper jag ytterligare en vattenläcka, ja, då måste jag dels betala för tjänsten vattenläcka, för det kanske jag inte har sedan tidigare. Och sen så behöver jag betala en liten summa för själva tjänsten för den. Och det gör att jag vill ju inte köpa några fler grejer. Jag är helt motvillig till att göra detta. Och sen till syvende och sist så är det att hela det här paketet kostar nästan lika mycket som hela min villa hemförsäkring. Visst, det ingår att det är självriskeliminering. Då de betalar självrisken om någonting skulle hända. Men ur ett risk- och konsekvensperspektiv så är det ju en helt omotiverad kostnad. Det är ju bara en, vad ska jag säga? I det fallet och det händer så är det en convenience i någon mån.
Men jag har inget larm, kan jag säga. Det behöver inte skriva upp dem. Men jag tänker, om man har en hemförsäkring,
ja,
och så blir det inbrott,
ja,
så täcker den vissa saker.
Mm.
Om du har det här larmet av inbrott, vad är det du får mer? Liksom som...
Utifrån ett försäkringsperspektiv?
Ja.
Ingenting.
Nej.
Det finns ett fåtal försäkringsbolag som ger dig en billigare premie. Jag tror Länsförsäkringar gör det och ytterligare någon. Men de flesta andra gör det inte längre. Tidigare har det varit så.
Men då är det att larmet skrämmer bort tjuven. Är det det som är uppsidan på det här? Eller vad?
Ja. Och att man kan förhindra skadorna om det skulle börja brinna och så kommer någon ut och släcker det då.
Ja, de är snabbare på att hitta.
Ja. Jag fattar. Mm. Mm. Så att, ja, men en okej tjänst är det. Det får jag ändå säga det. Det är en vedervärdig företagssetup för mig som kund. Helt hopplöst. Och förmodligen bra för aktieägarna. Så kan man väl sammanfatta det. Och när vi ändå är inne på det med kundtjänster då, det är likadant med Telenor. Nu fortsätter min rant här.
Ja.
Det är en kundtjänst som bara kan hjälpa mig med tekniska saker. Så fort jag vill ha hjälp med något annat, jag vill till exempel ha bort en felaktig fakturavgift,
mm,
då var jag tvungen att ringa in och legitimera mig med BankID. Mm. Och då tänker jag så här, ta bara bort avgiften. Liksom, du behöver inte ens bekräfta att ja, jag kan inte göra det för jag kan inte liksom, riskera att bevisa eller liksom visa att det är du. Ja, men, du behöver inte göra ett confirmation mail till mig. Ta bara bort den. Krediterar ni nästa faktura, det är så jag får konfirmation på att vi har gjort det. Liksom. Du behöver inte...
Krångla till den.
Nej, är riktigt jävla värdelöst.
Men du Alex, är ändå så att man ser ett mönster här ifrån... Vi tänker tillbaka på något tidigare avsnitt här när du skulle fixa bankräntorna. och det här. Så, finns det någonstans här att du... Det är inte så att du är en besvärlig kund eller så? Nej.
Jo, absolut. Grejen är så här, det är klart att det finns ju en företagslogik här.
Mm.
Och man får ju, varje person som har ett företag får ju ställa sig frågan, liksom, okay, hur mycket behöver jag optimera för kunden och hur mycket behöver jag optimera för mina egna processer och så vidare. Och någonstans är det väl så här att jag tror att det finns många företag som har utifrån ett kundperspektiv väldigt ooptimerade processer. Ta det här till exempel med banken. Bara för att du nämnde det nu då.
Ja.
Så hörde de ju av sig.
Aha.
Kan du komma på bankrådgivning då? För det hade jag väl uppenbarligen gått med på då. De vill placera de pengarna jag har.
Mm.
Men jag är inte intresserad av det. Utan utifrån ett kundperspektiv så jag vill inte ens åka till banken.
Nej.
Jag vill ju bara få ett banklån. Det var det jag var ute efter. Jag vill ha banklån till en bra ränta.
Ja.
Nej, kom in och prata med oss. För de ser det som ytterligare ett
säljtillfälle.
Mm. Och det gör mig också jävla förbannad.
Ja, ja. Ja. Nej, sånt där, alltså bankerna är ju... Alltså, så har du törstiga försäljare. De är ju sådana här förtäckta försäljare. Liksom.
Ja, visst.
Ja.
Ja, nej, men så okej, lite rant från mig då.
Mm.
Så att nu känner jag mig incheckad utifrån det.
Ja.
Jag vet inte, det har hänt lite andra tekniska grejer. Ska vi ta det? Ja. Safe 6.0 har kommit.
Ja, den har kommit ju i dagarna här. Och jag har småkikat lite grann.
Ja.
Jag tror att det fanns en del i de här extended articles som de har införlivat. Men inte allting då. Men däremot, det som... Även om vi inte behöver prata vad det var då, så hade vi faktiskt en vadslagning på jobbet.
Mm.
Du vet, för det kom så här, nu kommer en ny release.
Mm.
Och vilken versionsnummer skulle det vara?
Mm.
Så var det, liksom, var det 5.2.
Mm.
Så vi hade vadslagning. Det var en som tyckte 5.2. Och jag drog till med 5.5, tänkte jag att det är någonstans mitt emellan. Så här, för jag trodde inte typ 6.0. Så blev det, och så var det en tredje som var 6.0. Då. Och jag tror någonstans att jag är skyldig någon 14 kronor i den här baslagningen.
Ja. För grejen är så att jag tyckte inte att det var sån häpnadsväckande uppdatering. Kan det ha varit liksom, tron om att det inte skulle komma så mycket som gjorde att du drog till med det okonventionella 5.5?
Nej, jag vet inte varför det är. Men det fanns en 4.5 en gång i tiden.
Ja.
Och så fanns det en 4.6 hade de. Det var 4.0, 4.5, 4.6.
Ja.
Lite halvologiskt. Så var det ju 5.0 och 5.1.
Just det.
Och sen, det är ju liksom uppe, hur ska man veta liksom?
Mm.
Så jag har förlorat 14 spänn.
Ja, så här, bara kort på övergripande nivå. Jag är inte jätteimponerad. Det är som att man bara tröttnar lite grann här nu. Så, vad var din känsla?
Jag har lite jobb att göra för att sätta mig in helt i vad det bygger på faktiskt. Mm. Innan jag kan... Men å andra sidan så tycker jag väl att Att ändra och förbättra och förfina är ju bra som rent generellt. Sen tycker jag att många företag och organisationer tar ju liksom, man tar ju mer, vad ska man säga, inspiration av SAFE som ett skalat ramverk mer än att man följer in i minsta detalj. Så jag ser mer den trenden då. Sen om de ändrar lite liksom, nu är det en princip till liksom. Det spelar så jättestor roll i stora hela.
Men nej, de hade faktiskt plockat bort House of Lean, såg jag. För det är lite mycket principer av alla möjliga sorter, så det var nog bra. Det roligaste som jag såg, det var ju Jörgen Appello som är, ja, vad är han? Han är keynote speaker och författare och agilist. Organisationskonsult kanske man kan kalla honom också. Hans enda kommentar var att här har vi ytterligare några förkortningar nu. Han är ju inte något fan. Han har ju den här unfix-modellen där han har ett annat förhållningssätt. Det kanske vi kan titta på någon gång.
Ja, det ska jag, för jag ska nämligen på en workshop med honom.
Ah, spännande. Ja. Bra, då har vi ingång där. Okej, något som var hetare än SAFE 6.0 var ju då GPT-4. OpenAI har demat sin GPT-4-modell med sin data. Och det har varit en snackis de senaste dagarna. Bland annat så kom den här modellen då topp 90 under percentilen på bar exam, det vill säga test för att bli advokat, jämfört med den 10:e percentilen som den tidigare versionen hade. Mm-hmm. Det kommer att släppas via både via ChatGPT och även som API via där. Så överlag bättre på olika typer av test, och den kan även ta bilder som input och beskriva vad som finns på bilden. Den kommer också bli i någon grad bättre på att styras hur den ska svara, om man den ska liksom, man kan beskriva hur man vill att man ska få svaret tillbaka. Så att det blir spännande. Många som är, tycker det är hett, och det blir bara bättre och bättre, och det går ju en rasande takt. Så att,
ja, det går verkligen takt. Men ja, det är svårt, men frågan är vad det gör med oss när det finns en sån otrolig hjälp att få.
Ja, det är spännande. Och Microsoft gick ju också ut med att de introducerar Office 365 Copilot som ska integreras i Outlook, Work, PowerPoint, Excel och så vidare. Och det är väl också baserat på GPT-4-modellen då, men med en annan data. Men jag tänker att som vanligt när Microsoft gör någonting så blir det en dålig integration, en dålig och tråkig användarupplevelse. I stil med till exempel hur Microsoft Teams integrerar med SharePoint. Och hela den Bing-chat är ju riktigt seg och tråkig jämfört med ChatGPT. Men vi får se. Oavsett vilket så lär väl Microsoft vinna, för de bundlar ihop sina prylar i paket och säljer det på företag.
Och alla har liksom Microsoft. Ja. Det är som Verisure ungefär. Folk har det där. Ja. Så sitter de fast.
Ja, skit i det. Nu har jag snackat för mycket. Jesper, vad vill du foka på?
Ja, jag ska foka på en sak lite grann. Som jag försökte tränga in det här i vår podd, men du är lite resistant mot att vi ska prata om det här överhuvudtaget. Men jag vill bara peka på det faktum att det har skett de senaste åren en attitydförändring, skulle jag vilja kalla det, i UFO-debatten.
UFO.
Och du vet ju,
den då?
Ja, alltså UFO är ju unidentified flying objects lite grann då. Och här har de senaste, alltså jag skulle säga så här, 6-7 år sedan så var det liksom enbart foliehattar och konspirationsteoretiker som pratade om UFO som en grej. Liksom det var dismissed flat earthers faråt funders med ett snack lite grann. Och jag hade också den inställningen att ja, det verkar ju skitkonstigt så. Men det konstiga är att de senaste åren nu så har etablerade forskare och NASA och amerikanska flygvapnet börjat prata om det här. Att här finns, de kallar det för UAP-er, eller någon annan förkortning. Här är det någonting, vi vet inte vad det är, de uppför sig konstigt. De är delvis fångade på film och de har publicerat vissa av de här filmerna. Ganska låg kvalitet, men senast jag hörde så ska det finnas liksom med hög kvalitet, men typ allmänheten är inte beredda för att se något sånt, säger liksom en etablerad forskare kring det här. Och då har man gått in i någon ny fas här vad det gäller UFO:n som är intressant, och sen vad det leder till, det har jag ingen aning om. Om vi, ja okej, det finns sådana eller det, vi förstår inte. Men någonting är på väg att hända. Och
hur följer du den här debatten? Vad får man de bästa?
Den bästa där jag har följt den, det är Joe Rogan. Mm. Han har ju allt och alla på sin podcast. Mm. Och, men jag skulle säga, för att nämna namn då, så var det ju han Michio Kaku, en amerikansk professor. Och även en vet han då, Eric Weinstein, känd matematiker. Som, och sen har han även haft på en eller två av de här piloterna som har sagt sig se det.
Mm.
Och sen finns det ett annat lite annorlunda avsnitt med en gubbe som har, han, vad fan heter han då? Jag kommer inte ihåg, men han påstår sig ha jobbat på en sån här, du vet, Area 51, där han försökt göra reverse engineering på någonting de har hittat liksom.
Mm.
Den är ju lite mer tveksam. Det enda med hans historia är att den har varit konsistent i 30 år liksom. Han har inte ändrat någonting då. Och det är ju en bedrift i sig då. Så det rör sig lite i det området då. Mm. Sen,
hur påverkar det? Här finns ju några personer då, forskare och annat och Joe Rogan etc. Men hur märker du att allmänhetens uppfattning förändras?
Ja, det fanns väl en sak som var lite halvtydlig. Det var ju för några veckor sedan, så var det lite ballonger i luften. Du vet, kinesiska ballonger, och det visade sig att det finns mycket ballonger liksom. Och då var det ju liksom, där var det ju inte direkt avfärdat att det var något annat än liksom kinesiska ballonger, utan vad kan det här vara? Är det liksom, är det någon liksom utomjordiskt?
Mm.
Eller nej, det här var kinesiska ballonger liksom. Mm, eller okay. Ryska ballonger.
Okej, okay, så du menar att den initiala liksom tanken är inte att hitta något liksom, vad ska jag säga, det slutade med att det var uppenbart att det var kinesiska ballonger, men man hade en liten,
man hade en annan inställning till, ja, vad kan det vara liksom, det. Sådär, som inte var helt lika avfärdande som den historiskt, ja, har varit, så kan man väl säga då. Men det här är väl early days på något sätt då, men ja, jag vet inte, om man tycker ChatGPT kanske är revolutionerande, kanske vi har något annat runt hörnet här, vad vet jag.
Spännande.
Mm-hmm.
Ja, men du följer ju den debatten, så att i ett poddavsnitt nära dig så kanske vi får en uppföljning här.
Mm.
Vad kände vi oss upprömda, eller hade vi något mer där?
Nej, det får jag räcka för, ja, det här avsnittet. Jag tänkte vi ska gå in på en av de här lite halvnya sakerna som funnits i Safe, där OKR har ju där, men OKR är ju som ett vad ska man säga, ett ramverk som har funnits ett tag då. Och jag tänkte jag skulle ha en quiz med dig först här innan vi kommer in på det. Ja, nu ser ju inte läsarna eller åhörarna snarare vad vi har, men jag har bilder här i ett dokument som vi har på fyra olika saker ska beskriva. Det är ett mobilskal.
Mm.
Det är Clippy, alltså den här assistenten som fanns i Office förr i tiden.
Mm.
Det är Post-its och det är ett gem.
Mm.
Och jag tänkte att du skulle kanske resonera, om jag säger som han, vad heter han, Brasse Brännström, va? Han har dött, tror jag. Eller?
Ja, Brasse Brännström frågar väl Magnus Sörenström.
Ja, vilken ska bort?
Ja.
Vilken ska bort?
Jag vill säga Clippy,
ja,
mest för mitt fundamentala hat och posttraumatiska stresssymptom som den ger upphov till.
Mm.
Och sen är den ju också digital, medan det andra är verkliga ting.
Mm.
Så jag slänger in två.
Två anledningar för Clippy ska bort. Det är ju frågan, vad är det, ja, vilken anledning ska bort då? Det är det så, men du är inne på en av mina anledningar för att ta upp det här, det är att du hatar Clippy liksom. Ja. Men frågan är, jag tror vi hade ju uppe Microsoft, du vet, de lägger ner mycket, de la nog ner en hel del tid på att utveckla Clippy.
Mm.
Så. Men det blev ingen succé.
Alla de andra, då fattar jag vad du drar efter. De andra tre grejerna är ju grejer som vi tycker är skitbra.
Ja, men som vi samtidigt, kanske produktutvecklingen var inte jättestor.
Nej.
Så mobilskal, kan man forma kan man forma plast, det kan vi göra. Då kan vi göra mobilskal, alltså post-its. Jag tror de kanske har lite problem med klistret i början, men om man väljer att lösa det så är det bara massproducera. Och gemet är ju liksom, vadå, böjd ståltråd liksom. Det kan ju inte vara så svårt att tänka ut det. Men det finns överallt. Mm. Så det är ett exempel på, jag försöker illustrera, att man har arbetat jättesmart. Man har funderat på vad vill vi ha för utkomst av vårt arbete lite grann. Och,
får jag... Jag vill inte sabba din röda tråd här, Jesper, men risk får ändå göra det.
Ja,
så.
Jag kör. Ja. Kör.
Så jag vet inte, har du sett de här memesen där man har ett Scooby-Doo-slut? Vet du vad ett Scooby-Doo-slut är till att börja med?
Nej.
De här tecknade Scooby-Doo, så var det alltid, det var någon...
Ja, den drar av masken.
Och så är det oftast någon som de vet vem det är. Mm. Så, det är ett Scooby-Doo-slut, man blir överraskad liksom att, var det du? Och då finns det de här memesen då när Fred ska dra av masken på ChatGPT, och när han väl gör det så är det klippy under.
Men då förstår man att Scooby-Doo inte är verkligt. För klippy kunde inte göra något.
Nej. Ah, det är ändå roligt. Förlåt, tillbaka till den röda tråd, se om du kan fånga upp det här.
Ja, så det jag tänkte, det man pratar om ibland är att man vill ha det som kallas för outcome over output. Är ju någonting att man på något sätt vill arbeta smart. Och jag brukar säga det att egentligen vill man göra så lite som möjligt, men ändå få så stor utkomst, så stor effekt av det. Mm. Och det, jag menar, tar man inte klipper utan gemet lite grann, det var ju inte så mycket, men det finns ju liksom miljarders gem. Mm. Och den som kom på det, han... Eller de företaget gissar att de gjorde en god förtjänst på gemet då, eller sådär. Och det är väl det skiftet man försöker göra lite här och var då, att vi ska inte fundera lika mycket på liksom vad vi producerar, utan vad vi åstadkommer.
Mm.
Då. Och det är ju där det här OKR-ramverket på något sätt kan komma in då och göra ett skifte från vad ska vi göra till vad ska vi åstadkomma. Det är minst så jag ser det. Håller du med om det? Att det kan vara någonting? Eller ska vi gräva vidare det?
Nej, jag tycker det låter helt rimligt.
Mm. Man vill jobba smart. Man vill inte bara... Alltså, jag tycker så här, ibland när man är i olika organisationer och tittar på, så är det ofta så att folk, ursäkta uttrycket, jobbar som fan. Liksom. Mm. Men vad blir det av det? Liksom? Mm. Det är inte lika tydligt.
Nej.
Liksom. Så att det behöver man absolut. Vad ska vi åstadkomma med det här då? Ja, OKR, vet du vad det står för?
Objectives and Key Results.
Precis.
Höll på att säga fel där. Men...
ja, det är så. Fel fast. Det finns en liten historia kring det. Ska jag inte dra det med. Men det börjar ungefär 1954 då han, Peter Drucker, som har varit uppe i våran podd tidigare. Vi har pratat honom om det här med knowledge workers, tror jag. Och han formulerade någonting som han kallade för Management by Objective Systems, MBO kallar de. Och sen var det en man som heter Andrew Grove som använde de här MBOs för att utveckla OKR då. Och det gjorde han 1968.
Och han var på Intel, va?
Han var på Intel, ja, helt rätt där, 68. Så det är ändå över 50 år tillbaka i tiden här.
Mm.
55. Och sen kom då John, jag vet inte hur man uttalar det, John Doerr kanske?
Doerr? Kanske.
Doerr, det är gött, man är en Doerr. Ja. Men han började då 1974 jobba på Intel och tar över den här OKR-metoden. Och sen flyttar han senare, 99 faktiskt, till Google och börjar etablera den modellen där. Och det är väl då kanske det får fart, tror jag lite, varför de blir framgångsrika. Och flyttar man fram så är det ju många olika organisationer som använder OKR som någon typ av kopiera Google då. Mm. Sådana som alltså LinkedIn, Amazon och Netflix etc. Och även i sådana organisationer som du och jag är i, finns det här och var.
Men jag försöker, ja. Jag tror att utav de tre gubbarna som du nämnde här, så är det ju ändå John Doerr som är den som man... känner till, i och med att den boken som cirkulerar mycket, i alla fall i min filterbubbla, är Measure What Matters.
Ja, det ligger ju där till och med.
Ja, exakt. Jag var tvungen att kolla på det för att man tog. Men så han är den som har skrivit. Så han kände väl att han behövde tjäna några pengar på hela det här arbetet. Så.
Mm.
Var han inte investerare också på Google tidigare? Eller var han bara inlånad?
Alltså, jag satt och tittade på 99 och Google. Jag var den här...
Vad kan det ha varit, 15 pers då? Eller?
Ja, det var tidigt liksom. Väldigt tidigt. Nu har jag inte Googles historia framför mig. Nej. Men det känns ju som att det var i sin linda vid den tiden.
Mm. Ja, han är nog rik så det räcker och blir över.
Ja, okej då. Jag tänkte jag skulle dra lite vad den här modellen går ut på i lite grann som en överblick. Och sen ska sätta det på pottan så gott det går här med att vi ska försöka...
Ja, det är ju standard ändå.
Ja, försöka få ihop några objektiv, sådana key results och lite aktiviteter här i förhållande till våran podd.
Mm.
Men vi kommer dit. Men om man bara tar det väldigt enkelt då, så OKR innehåller egentligen tre saker, men det är bara två i själva titeln då. Den första är objectives. Och det är vad vill vi åstadkomma, eller på engelska, what do we want to achieve? Vad är utkomsten av vårt arbete? Vad är liksom det nya statet eller sådär? Och meningen med dem är att man ska bli inspirerad och man ska förstå vilken riktning man vill gå då med de här. Medans key result, det är ju hur på något sätt vet man att man har uppnått sitt objektiv. Då är det väl, och där, vilket jag kommer till, det är ju en massa siffror och sånt i dem då. Men i någon mån så är ju tanken att om man har uppfyllt alla de här typerna av siffrorna i sina key result, då ska själva objektivet också vara uppfyllt. Och det är faktiskt en fråga man kan ställa sig längre fram då. Så på engelska, how do we know we're getting there? Key results. Medan då den tredje delen så kan man kalla för initiativ eller aktiviteter. Och det är liksom, vad ska vi då göra för att komma dit? Och jag ser det som att, alltså i den agila världen, och att man, det är liksom backlog items av olika typ då, som slänger mig med lite ord här, men epics, features och stories, som på något sätt beskriver vad behöver vi göra för att förflytta siffrorna i key results. Så det blir en typ av hierarki här där objectives är någon typ av mål. Key result är liksom mätetal, har vi nått målen, hur når vi målen? Medan aktiviteterna, vad ska vi göra för att nå de här siffrorna då? Hänger du med?
Mm.
Så jag tänker vi tittar på dem lite mer i detalj.
Mm.
Så börjar med objectives då, lite attribut för sådana då. Mm. Då ska den ju vara enkla, man ska bli engagerad, de kan vara roliga, informella, så att det inte är för mycket, inga akronymer och fikonspråk. Så på något meningsfulla, de ska vara alltså inspirerande, de ska vara lite, vad ska man säga, alltså inte lätta att nå, det ska inte vara liksom sådär, ja, där når vi imorgon liksom, utan man tar i lite.
Mm.
Men också relevanta, det ska ju vara någon typ av värde i det, och är det sett, ibland pratar man om business value om det är för företag då. Men en sak som är viktigt då, att man ska inte ha några siffror eller aktiviteter eller lösningar i sitt objektiv. Och det där är där man får vara lite försiktig och skriva, för det är lätt gjort att skriva dem som aktiviteter eller någon lösning, eller dra in ett nummer i dem då. Och en sak till här, det är att det får inte vara för många. Och du vet, i vårt flow-avsnitt så pratar vi om single piece flow och göra en sak i taget. Och sätter man upp alldeles för många objektiv, så blir ju frågan, vad ska vi fokusera på då?
Mm.
Så där får ju vara kanske en vad vet jag, 3-4 stycken lite grann då. Det beror ju såklart hur stor organisation man gör det här för då. Men det är inte liksom 20-30 stycken. Det är inte så det funkar. Så det är väl attributerna. Hänger du med där också? Mm. För du ska ju tänka på det här. Så att det är viktigt att du hänger med.
Ja, än så länge så är det inga konstigheter. Mm. Vi får se hur jag lyckas sen då.
Ja, sen kan man tänka lite checklister. Mm. Och då är det, kommer de här hjälpa att nå våra mål? Alltså våra, om vi nu har ett företagsmål, det kan man också ha. Och är det riktigt så att de här fångar liksom essensen av det vi vill göra då? Och sen finns det, här är en liten diskussion i sig själv då, på hur lång sikt skriver man de här? För det finns ju en tidsaspekt, är det på ett kvartal eller är det på 5 år?
Mm.
Och min uppfattning är att du kan nog använda det här oavsett tidsperiod lite grann. Men ju längre period någon gång så övergår det till att bli några strategiska teman och såna här saker. Så du vill ju kunna påverka det ganska snabbt då.
Ja, vad är slutsatsen då?
Jag tycker att det blir nog bättre effekt om det är lite kortare tidsskala faktiskt.
Mm. För om man blickar ut lite grann, ja. Så kollar på vår omgivning och smygkollar lite i liksom, boken som ligger på sidan här, så är ju 3 månader någonting som kommer upp för rätt ofta.
Mm. Jag tycker nog det är bra, men sen är ju frågan, vad kan man åstadkomma på 3 månader?
Mm.
Du vet, skriver man de här som väldigt, du vet, högt flygande och du vet, audacious är sådana här ord man använder på engelska liksom. Så går inte det upp på 3 månader.
Nej.
Är min uppfattning. Så jag har inte riktigt satt ner foten och jag tror att det går att använda i bägge fallen faktiskt.
Mm. Det kanske till och med så att det går att kombinera, för det finns saker som kanske ligger på årsbasis medan andra saker kanske ligger på är bättre lämpade för 3 månader.
Ja, precis. Och sen, jag tror vi kommer lite grann till den här diskussionen också. Att man gör en aktivitet för att uppnå ett mål. Men det kan finnas ett lagg som kommer. Att vi gör någonting och så får vi någon effekt lite senare. Och i vissa fall så kan det vara ganska mycket senare.
Mm.
Och det är inte, så vill man ju inte bara ha det då. Men då sätter man på 3 månader så... Det kan vara tufft då.
Mm.
Men det är klart, sätter man någon objekt på att man ska förbättra sin hälsa på 3 månader, kanske man kan komma ganska långt med.
Mm.
Ja, så det är lite checklister. Något annat som man kan fundera på om man jobbar, det är ju om i någon mån om man kan ta action på det. Liksom, kan vi i vår grupp eller vårt team, om det nu är team eller vår avdelning, kan vi göra någonting åt det här? För sätter vi ett mål och sätter upp massa saker så är det någon annan som behöver göra någonting.
Mm.
Då kommer det inte funka. Så att den är viktig. Liksom, kan vi göra någonting åt det här? Och det får mig när jag pratar om det tänka på samma. Du vet, man funderar på risker och mitigera risker. Ja, vi kan hitta på risker om allt möjligt. Men vi kan inte göra någonting åt det. Va? Ja, så... Nu ska du snart skriva ett objektiv här och jag har några saker och ting som kan hjälpa dig. Mm. När man ska
jag lyssna extra noga nu?
Ja, som om du inte hade lyssnat noga innan. Men nu får du...
jag försöker så gott jag kan, men jag bara tänker på vad jag ska lägga min effort extra mycket på nu, vad som är viktigast här.
Spetsörerna, så är det. Och alla lyssnar spetsörerna här, för att när man ska skriva sig första objektiv då så kan man tänka på några frågor. Jag har några frågor. Det är liksom, varför är vi här? Vad är det vi ska göra här lite grann?
Mm.
Så man är klart då. Och vad är det för viktiga saker vi behöver liksom behöver göra här?
Mm.
Vad är som kokar liksom? Vad behöver vi göra då? Och hur kommer vi igång? En annan bra fråga är, vad är det vi behöver förändra här? Liksom, för att man uppnår ju inte sina objektiv med att göra på samma sätt som man hela tiden har gjort då. Och en annan fråga, vad är det vi behöver sluta att göra?
Mm.
Och kanske om vi är framgångsrika, hur vad är vi då? Kan man tänka då. Så det är några frågor för att komma igång. Man kan ha lite andra frågor. Liksom, varför finns ditt team till överhuvudtaget för? Mm. Vad är liksom eran... Vad är det som inspirerar för att komma till arbetet varje dag? Vilka är dina kunder? Och vilka är dina konkurrenter kan man fundera på också? Och vad gör de kanske?
Mm.
Och varför är vi här lite grann då?
Mm.
Så det är några så att säga, frågeställningar man skulle kunna tänka på då. Så vi har ju våran podd här nu som vi har döpt till Lättrörligt.
Mm.
Men vi har ju inte satt upp några konkreta mål vad vi vill uppnå med den här. Vi har ju mest startat för att vi tycker det är kul. Och det är kul sådär. Men om vi ändå skulle använda podden som ett försöksexempel här.
Mm.
Och försöka formulera några objektiv i förhållande till podden då. Så jag tänkte bara fråga om du skulle kunna komma upp med någon objektiv liksom, i bakfickan.
Ja, just det. Och jag behöver bara göra själva objektiv, för vi kommer gå igenom allt det andra.
Ja, vi tar steg by steg. Ja. Steg för steg snarare.
Ja, ja. All right. Då ska vi se. Inspiration pratade du om. Det skulle vara roligt och lite informellt, kanske lite subjektivt till och med, och det är någonting som vi aspirerar att uppnå. Ja, men om jag slänger mig till med någonting som att vår podd ska bli bra och det ska vara, och den ska vara kul.
Ja.
Vi kan börja där.
Ska vi börja där? Okej, okay. den ska vara bra och den ska vara kul.
Ja.
Ja, ska den vara det eller ska den bli det?
Den ska bli det.
Ja, men den ska inte vara det då?
Jo, det ska den ju också vara.
Ja.
Ja, okej. Okay. Så vår podd ska vara bra och kul.
Bra och kul. Ja, ja. Okej. Okay. Mm. All right då. Jag tänkte, det finns lite...
Tyckte du att det var det bra eller?
Alltså att den ska vara bra och kul, det tycker jag. Att det är ju intressant att den ska bli eller den ska vara.
Ja.
Och det är kanske den första, för att ska den bli så är det ju lite aktivitets... Att det, sådär. Som jag har haft lite diskussioner med olika människor. Så jag tycker ju bättre att den ska vara det. Mm. Det är egentligen, det är ju det vi vill uppnå, att den är det. Just inte det. Att den ska bli det.
All right, okej. Okay. Ja. Så vår podd ska vara bra och den ska vara kul.
Mm.
Ja. Okej, okay. Men du kommer liksom dissekera den här ytterligare lite sen kanske, eller får jag ytterligare...
Ja, jag ska ställa några frågor till dig om du kan... Tycker du det är meningsfullt?
Ja.
Mm.
Tycker jag.
Ja, det, jag håller med dig. Är det liksom... Är det det som är högsta prioritet för podden, att det ska vara bra och kul, eller finns det något annat som skulle kunna...
Ja, båda de här grejerna är ju viktiga. Så jag, liksom i någon slags avgränsad värld där det bara är fokus på podden, så är det att den jag tycker att den ska vara i någon mån hålla någon slags kvalitet, och att det ska vara kul att göra det. Det är ju liksom det bärande fundamentet. Så ja, jag skulle vilja säga det.
Okej. Känns det inspirerande liksom att vår podd ska vara bra och kul, eller är det lite, är det liksom ett bold statement eller
nej,
är det,
nej.
Vi hoppas ju kanske att den redan är bra och kul.
Nej, men så här, vi pratade om det i de här förra avsnitten, att hur man skulle nå det känslomässiga elefanten och sådär, hitta känslan. Här hittar vi inte någon känsla.
Nej.
Så att det hade man säkert kunnat göra bättre från sig.
Så lite av de här frågorna man kan ställa sig då när man har skrivit ett objektiv, eller som jag ställde till dig då, det är liksom, som jag var inne på, är det meningsfullt, är det, har det hög prioritet, är det lätt att komma ihåg, eller kan man säga det här lite enklare och liksom koncist?
Ja, det här finns ju ni kanske lite att jobba på förstås,
för det här är ju faktiskt två, den ska vara bra och kul.
Ja, det är två, exakt, jag inser det nu när du sa det. Ja. Kan man vara mer specifik? Det är faktiskt två objektiv.
Ja, så. Den ska vara bra, och det är den ena, och den ska vara kul. Det kan vara den andra då.
Mm.
Så det skulle man kunna refina, som det heter så fint.
Mm. Ska jag göra det eller?
Ja, gör det.
Ja, ja, vi kan se då. Podden, nu sa vi då att den ska vara och bra då. Om jag säger så här då istället, om jag får tänka lite då, vad det är jag vill egentligen. Bra är ju lite så lite,
ja, det är inte så koncist.
Nej,
det är, rätt,
det är
rätt
abstrakt, så det står härliga till. Ja, men jag har ett försök till att bli lite mer koncist då. Podden, och om den då är bra, så kanske det innebär att den är någorlunda etablerad och att det ändå finns liksom folk som lyssnar. Så att podden ska bli, att den ska vara, inte att den ska bli, att den ska vara etablerad. Och kanske inom någon genre då, som vi bestämmer. Och nu har jag inte det klart för mig, men det skulle kunna vara inom genren teknologi eller inom genren karriär. Det får man ju då bestämma.
Ja, precis. Den ska vara etablerad inom karriärsgenren.
Ja, mm. Ja. Så då skulle jag väl uttrycka det med som så här, podden Lättrörligt ska vara etablerad inom genren karriär.
Mm. Det blir mycket mer koncist, ja. Skulle jag säga. Så det är en klar förbättring då.
Jag vet inte om det blir så mycket roligare.
Nej.
Men det blir tydligare. Det blir tydligare. Lite mer att jag blir lite mer sugen på att nå det.
Mm. Ja, precis. Ja, det andra är lite ja, kul och
bra.
Bra. Jag kommer inte ens ihåg.
Nej, det var för dåligt. För, ska jag ta den andra halvan av det första? Ja. För att då liksom arbetet med podden Lättrörligt ska vara kul och då kanske det blir mer att man skulle säga motiverande. Mm. För det kanske är det viktigaste. Ja, men låt säga så arbetet med podden Lättrörligt ska vara motiverande.
Mm. Motiverande, ja. Men vad är det, vad tänker du att det är motiverande? Kan du lägga ut det eller bara förklara det lite? Vad är det motiverande? Att, är det så här att, fan vad kul, nu ska vi spela in podd igen och jag får lära mig någonting. Eller jag får sätta Alex på pottan en gång till här. Eller vad är det som
motiverar? Ja, utifrån ditt perspektiv skulle det säkert vara så. Men, ja. Nej, men absolut. Att det är sammankopplat med en positiv känsla. Men det kan ju vara sammankopplat med en negativ känsla om man sitter och gör liksom lite research inför. Så kan det vara lite jobbigt. Men är det då ett topic som man kanske får bestämma själv eller ett topic som man inte känner till kanske? Man passar på att lära sig något nytt.
Mm.
Man kanske tycker att om det blir bra tugg och bra skämt så kanske man också tycker det är kul att sitta och göra själva aktiviteten. Så det är nog där någonstans liksom att det finns en positiv känsla kopplad till de beståndsdelarna som ändå innefattar. Om jag bara breder ut lite till så typ att man kanske har effektiva redigeringsprocess för det är ju inte så kul. Till exempel. Att ljudet blir ganska bra när vi spelar in från scratch så att man
ja, inte behöver
mäcka så mycket.
Mäcka med det, ja, precis. Ja, bra. Jag tänker på så här, vi har ju en väldig frihet i våra avsnitt. Så det är ju väldigt, vi är ju nästan helt autonoma liksom, vad det gäller och vad vi väljer. Så även om, alltså, ibland när jag tänker på genre så är det ju, jag vet inte om det går att placera det i en genre. Vi har ju sagt agilitet, förändring och ledarskap tror jag.
Mm.
Så, och där har vi väl rört oss för det mesta då.
Mm.
Och sen snurrar vi till det med kött och ufon och grejer. Men, men det kan ju folk spola förbi har jag förstått.
Ja.
Frågan är många som spolar förbi det. Eller är det de där?
Jag vet en kollega till dig, en nära kollega till dig som spolar förbi det varje gång. Men jag vet också en nära kompis till mig som tycker att det är den bästa delen. Så det är också nog en vattendelare.
Ja, okej. Okay. Ja, okej, så podden ska vara etablerad i en genre. Får man definiera den genren då.
Mm.
Och så ska podden vara motiverande.
Ja, arbetet.
Arbetet med den. Mm. Ja. Men frågan är, om du vänder på det. Nu, arbetet, det är ju för oss.
Mm.
Men det är ett annat objektiv här. Men de som lyssnar, hur ska den uppfattas för dem då?
Tycker du att jag är inte är customer-obsessed eller kundfokuserad här?
Ja, riktigt? Man kan ta det. Liksom, vad gör den här skillnaden för våra lyssnare? Liksom.
Ja, det är faktiskt intressant. Skulle det kunna vara så att ja, det är intressant. Jag tänkte först så här att kanske det du säger att det blir en positiv feedback också gör att arbetet med podden blir motiverande som att det finns som en del inbakat i det. Men det jag misstänker att du drar efter lite grann att man kunde formulerat sig som att man hade ett perspektiv utåt istället när man formulerade sitt objektiv. Jag tänker, om vi säger så här då istället Jesper, är det inte så att här har vi podden ska vara etablerad inom vår genre, det är ju någonting som händer utåt liksom.
Ja.
Medans arbetet med podden att det är någonting som händer i vårt inre.
Mm.
Sen så samspelar de.
Ja, det gör jag håller med om det. Och det går ju att tänka mycket på här och det, jag tror att Det här är väl en del av processen också, stöta och blöta lite grann här, hur, vilka perspektiv har vi och hur skulle vi kunna säga det. Och det är väl också därför att, att min erfarenhet är att det tar en tid att, att etablera den här, och jag tycker också att det ska ta tid, för ibland blir det lite grann så att ja, men nu satt vi en timme och funderade på det här och så ja, har vi två förslag här, ja, så är vi lite trötta, ja, men då går vi vidare med dem då. Och så försöker man jobba med det. Men så kanske man tänker, fan, det var inte så jävla bra. Liksom, så där. Så man, det kanske ska mogna lite. Man ska sova på saken. Och liksom, jag menar, och är vi tillräckligt liksom, nu vet jag inte, etablerar inom våra genre, hur lång tid tar det? Vet jag inte. Men ska det vara, du vet, jag tänker, ska det vara liksom en spelare i det publika samtalet? Liksom, eller vet, som vissa poddar är ju liksom med i det som en, alltså en
maktfaktor
liksom i så när Joe Rogan inte vill ta vaccin så blir han en maktfaktor liksom.
Just det.
Vi kan ju gå vidare till Kyrosals lite grann, så vi ska se någon liksom vad det är för någonting då. Som jag var inne på, det är på något sätt vi ska mäta att vi uppnår våra objektiv då. Så objektiv skulle inte vara några siffror eller lösningar eller sådär. Men det har vi key results för istället då.
Mm.
Och de fungerar ju som, vad ska man säga, ihop som ett par då. Och jag ska dra lite info. Men det är någonting som finns, vi ska prata om det, inputs, outputs och outcomes. Som är en typ. Det finns kvalitet och kvantitet. Och så tänker jag prata om leading och lagging indicators. Som är lite olika, vad ska man säga, flavors av key results. För de behöver vara lite olika och samspela dem också. Då.
Men kommer du gå igenom allt detta eller?
Ja, det tror jag.
Ja, då, ja, men kör på då liksom.
Ja, det tänkte jag. Mm. Det var lite som en introduktion.
Ja, härligt.
Så om man bara tittar på generellt när det gäller key results då, så man har, då brukar man prata om att man ska ta 3-5 key results per objektiv. Så att du har ett objektiv och sen har du typ 3-5 stycken key results kopplat till det objektivet då. Och de här på något sätt tillsammans ska då bilda en helhet då. Och här vill man ha ett positivt språk. Och eftersom det är siffror så vill man ha kanske nuvarande läge och det man siktar på. Att vi ska gå från det till det. Liksom, och sånt här. Det ska alltid vara lätt mätbart. Och det är svårare. När man tittar på det här i verkligheten så är det här är en svår punkt att få fram de här siffrorna. Och även få fram vilken siffra har vi faktiskt nu. Vad är vår baseline då?
Mm.
Den ska vara, det är bra om det är gradvis då, så att det är inte liksom 1 eller 0 eller av eller på. Och på något sätt så ska vi kunna påverka de här key resultsen på en rimlig tidsperiod.
Mm.
Liksom, i alla fall på ett kvartal då. Och att faktiskt det vi gör påverkar key results då. Så återigen, så att ingen annan är det då. Så key results, lite check då, de ska vara kvalitativa, mätbara. De ska förstås också
relativa. Kvantitativa menar du, eller?
Ja, det menar jag. Kvantitativa, tack.
Mm. Ja, jag är med.
Ja, spetsat är den här.
Ja.
Jag önskar jag kunde säga att jag skulle testa det, men jag sa bara fel. Liksom. Ja, och något relaterat till objektivet och om man kan påverka det som person eller team då, beroende på hur man har satt upp de här. Mm. Då finns det första, vad ska man säga, sättet av key results är det man kallar för inputs, outputs och outcomes. Och här är inputs är saker som man kan kontrollera. Outputs är saker man kan producera, medan outcomen är lite grann vad som ändras då.
Mm.
Och då är själva idén att det är bra att blanda, ha olika typer av sådana här.
Mm.
Och fråga sig ja, vilka inputs, outputs och outcomes kommer göra att vi når våra mål. Och det är ett exempel här som jag tänkte dra. Och då är målet här, det är någon typ av ett val och vi har en kandidat som vi jobbar för.
Mm.
Och så vill vi få den kandidaten vald.
Mm.
Så vald kandidat är målet då.
Mm.
Och då kan man titta på de här input, output och outcome core då, key results. Och om man faktiskt börjar med outcome key results då, då kan man ju fundera på hur många röster behöver vi för att den här personen ska bli vald. Och det är ju en outcome att säga att det är, man kan säga att det är 51% av rösterna, eller det är, jag drar till med 7000 röster behöver vi, då blir personen vald. Så det är ju en outcome key result att få 7000 röster. För då kommer vi uppfylla vårt key result. Men då kan man också fundera på input. Är det någonting vi kan kontrollera? Och då kanske vi väljer en strategi att vi ska gå ut och knacka dörr i vårt område här. Och då funderar vi på, okej, för att få 7000 röster, hur många dörrar behöver vi knacka på då?
Mm.
Ja, då kanske vi, jag vet inte, slår till med att vi behöver knacka på 10 000 där. Behöver vi göra. Och det blir då en input, knacka på 10 000 dörrar är en key result. Och sen när vi knackar så kommer vi ju förhoppningsvis någon öppna. Och så kan vi prata med de väljarna. Och då vill vi ha någon typ av output av vårt knackande. Och då säger vi så här att av de där 10 000 dörrarna så vill vi i alla fall ha 5 000 som säger att de ska rösta på våran kandidat här. Nu har vi inte knackat på alla dörrar, för det har vi inte tid med. Men då tror vi att då kommer vi, vänta nu, ska vi säga, vi hade 10 000 dörrar, vi säger 6 000 där. Så har vi en majoritet i alla fall. Och då tror vi kanske att vi kommer få de här 7000 rösterna som är outcome key result då. Så det är hur man kan blanda de här.
Kan vi krångla till det lite?
Ja, det kan vi garanterat.
Ja, jag behöver bara landa lite i det. Jag bara funderar på, för då blir det också så här typ att outcomen är ju också väldigt, den ligger väldigt nära själva objektivet i sig själv här. Just det här exemplet i varje fall, att number of votes, antalet röster som man får, det får man ju liksom reda på nästan till vid samma tidpunkt som om man vet huruvida man
alltså på, vad vet jag, valnatten, vet man det.
Ja, exakt. Och då funderar jag så här lite grann att eller vad tänker du att är
det viktiga? Jag skulle säga att det finns viss differentiering här, för den här, alltså vi vill få våran kandidat vald, så är det. Och en del av den här processen, det är att, nu säger jag, han får tillräckligt många röster. Men det kanske inte är det enda som behövs, för du vet, det kan finnas någon annan process att talmannen ska, du vet, göra ditten och ratten, och det man får inte ha några lik i garderoben, för då åker man ut och såna här saker. Så det måste ju inte vara så att, eller nu är stor sannolikhet just i det här fallet, att får man, men det kan finnas något mer. Det kanske inte är en 100% garanti att man faktiskt blir vald. Om man tittar på svenska riksdagsvalet, så är det ju fortfarande så, efter valnatten så har alla fått sina röster. Men sen är det någon typ av, vad heter det, parlamentering, eller de ska diskutera med varandra och sätta upp partierna och regeringen innan regeringen blir tillsatt.
Men hade ett enklare exempel hade varit, för du har ju det här med popular votes, och så att du vinner de här elektorerna i USA. Number of electoral votes skulle kunna vara en, alltså antalet elektorröster skulle kunna vara en. Å andra sidan, så ditt exempel handlar ju om att man knackar dörr. Så det kanske finns en annan tråd här som handlar om att man jobbar i vissa stater. Man pratar om de här swing states etc. Så, okej. Men jag tror jag fattar lite vad du
drar
efter.
Men det är bra att du frågar och gräver. Och det här är ju meningen att det ska vara ett...
Men jag har en annan tanke också. För att någonstans blir det också så här att när de ligger nära varandra, det finns en viss distinktion mellan själva objektivet och det här key resultet som är av outcome-karaktär. Men det hjälper också till att hitta rätt mått kanske på de andra. För då kan du nästan traska baklänges att, eller sy ihop dem att det här krävs för att vi ska komma nära att få vår kandidat vald.
Mm.
Det här krävs då i form av vad vi tror att folk i det här området behöver säga att de kommer rösta på oss. Och om vi tror då att det är 60% eller lite övermedels att vi kan övertyga, då behöver vi knacka så här många dörrar. Så det skulle kunna vara en hjälp att liksom traska sig lite.
Ja, försöka förstå hur mycket jobb behöver vi göra här. Liksom. Mm. För, ja, det är ju inte direkt med tider. Liksom.
Nej.
Nej.
Ja, men det är färdigt med att krångla till det.
Nej, men
det var ändå intressant.
Det är också kanske öka förståelsen också.
Mm.
Okej. Så nu har vi lite olika typer av key result här och kom vi ihåg våra objektiv eller?
Oj, etablera podden lättrörlig inom genren karriär.
Ja, okej, det är den då. Okej. Skulle man kunna tänka ut några key results till det då? Vad tror du? Vad krävs det för att bli etablerad?
Ja, okej. Okay. Ska vi ändå börja med outcome key resulten då? Mm. Utifrån det resonemanget vi förde tidigare.
Mm.
Så, för då bestämmer vi ju faktiskt lite grann vad etablerad. Du pratar om, är vi en maktfaktor? kan vi påverka diskussionen inom ämnet?
Uh-huh.
Så långt tänkte inte jag då att vi går. Utan jag skulle egentligen vilja säga, typ, det finns ju de här topplisterna. Mm. Så vi kanske kan vara topp 20 inom kategorin karriär.
Ja, okay.
Och andra sidan är inte den riktigt stärkt den kategorin. Det är näringsliv som är riktigt stärkt. Ja, men så, ta karriär. Den är nog ändå relativt lätt.
Den ska vara topp 20 inom
kategorin karriär.
Karriär. Okej. Okay. Mm. Ja, det är det lätt mätbart.
Ja, ja.
Mm. Ja, det tänker jag. Det är bara kontrollfråga.
Ja, absolut.
Det ser man.
Ja, och så går jag bakåt lite här då. Och nu gissar jag lite grann här då. Och det misstänker jag att det här skulle man också kunna ta reda. Man skulle nog kunna traska sig bakåt genom att göra lite grejer här. Men jag hittar på någonting då. Att snitta 1000 lyssnare per avsnitt.
Mm.
Och då snackar vi en output.
Mm.
För det styr vi inte riktigt själva.
Nej, det gör vi inte.
Så.
Men vad, ja okej. Okay, ja. Du fortsätter. Ja, det är bra.
Ja, jag är on track än så länge.
Ja.
Och så kanske vi ökar även antalet prenumeranter. Med någon viss procent. Jag slänger 50% under en 3-månadersperiod, säger jag bara.
Ja.
Höftar. För jag vet inte riktigt vad det är man mäter på, om det är antalet lyssningar eller om det finns någonting med prenumeranter. Men jag kan tänka mig så att det har med antalet lyssningar. Men sen kanske vi också då för att vi vill säkerställa inom situationstecken att man får lyssnare, så det är bra med prenumeranter.
Mm.
Så att man gör saker så att folk prenumererar. Det är ju som du går in på vilken YouTube-video som helst. Okay. Klicka här nu. Liksom. Mm. Det är ju riktigt tröttsamt förvisso. Men åt det hållet. Så det är två output. Så jag har en outcome och två output key results.
Har vi någon input då?
Ja. Behöver vi göra något?
Måste vi göra någonting?
Ja, sjukt. Men om jag drar till med någonting här då. Spela in och lägga ut 20 avsnitt per år skulle kunna vara en grej.
Mm. Ja, vi gör ju en varannan vecka ungefär. Mm. Så att det, och sen blir det lite uppehåll i sommar antar jag. Men, och julen hade vi uppehåll. För skulle du flytta eller hur? Eller om det bara var julen.
Grejen är så att nu när du pratar på det sättet så är det som att jag har satt den här lite grann utifrån. Så jag får nästan fråga dig, för nu har jag satt utifrån att det är det vi gör.
Mm.
Och jag har nog gjort det som om att det är det vi gör. Om det här hade varit på riktigt nu, hade det inte varit väldigt viktigt och noga att jag verkligen hade tänkt till och satt det vad det är som jag tror verkligen krävs för att göra förändringen. För att annars är det lätt att jag bara sitter, det är ju det vi gör så här. Så vi fortsätter göra så här.
Ja, alltså det vi inte har här, det är ju, eller inte jag i alla fall, det är ju, vad är våran baseline?
Mm.
Hur många lyssnare på avsnitt har vi? Hur många prenumeranter har vi? Ja, vi vet hur många avsnitt vi spelar in. Det och vi tror att, ja, men kanske om man tittar på de andra så kanske vi inser att vi behöver spela in fler avsnitt och göra något annat också.
Just det. Ja, det är bara för att vi gör inte arbetet på riktigt här, utan jag höftar någonting.
Vi höftar lite då, så. Ja, och,
Ja, men bra. Jag tror, ja, men det, jag nöjer mig så om jag får lov för maestro.
Ja, det får du. Men den andra, vi hade ju två objekt. You're not off the hook.
Ja, men, jag gör ett försök här då. Ja. Och hur var den här nu då? Då var den att arbetet med podden ska vara motiverande.
Ja, eller är motiverande, ja.
Just det. Arbetet med podden är motiverande. Och vi pratar, jag sa ju det med positiv feedback från lyssnare.
Mm.
Det skulle man kunna mäta på något sätt. Mm. Att man ökar den med en viss procent under en 3-månadersperiod. Det blir en outcome.
Ja. Då, ja, intressant. Ja, fortsätt.
Du säger ifrån om du tycker det är värst, eller?
Nej, jag tycker det är bra. Jag sitter och tänker på nästa steg här egentligen. Ja. Hur kan vi få... Alltså feedback från lyssnare kan man ju få i olika medier.
Mm.
Och om vi vill ha... öka den mängden positiv feedback så får vi fundera på vilka aktiviteter vi ska göra. Men det är nästa steg.
Ja, just det.
Så att jag är redan där.
Ja.
Ja.
Ja, du får låta Kalle Bromsvagn komma ikapp här nu.
Ja.
Nästa grej då. En output. Så här, typ engagemang, feedback pratar i och för sig med men jag kommer inte på någon riktigt bra input. Ja, men förlåt mig tänka lite till. Input tror jag kan lösa. Jag pratar om det här med en effektiv inspelning och redigeringsrutin så att det inte blir tråkigt.
Just det.
Det skulle man kunna göra. Så jag håller på att säga undersök den, men då blir det ju som en aktivitet. Men att ha en...
Att ha en sån. Att vi, ja, precis. För nu, vi har ju... Alltså, det är ju helt okej det här, men det skulle kunna vara bättre också. Liksom.
Ja.
Vi har ju...
sa han och tittade på prylarna som stod framför honom.
Han tittade tillbaka ledset på mig.
Ja.
De är väldigt svarta och mörka och grå.
Ja, ja, just det. Problemet här då är ju att jag har inte satt något... Det är inte så mätbart. Jag har inte uttryckt mig mätbart. Mer än, här blir det ju lite någonting som är bättre i alla fall.
Ja, alltså där skulle man alltså, säg att du skulle kunna tänka att redigera ett avsnitt tar, vad vet jag, 2 timmar.
Mm.
Så. Då vill du att du ska reducera den tiden till en halvtimme.
Ja, just det.
Det hade varit bättre kirvesalt. Alltså redigeringstiden för ska jag droppa med 300% i en halvtimme.
Ja, men mycket bra. Får jag ta en till?
Ja.
Det är också en input. Vi pratade om det här att det är kul att lära sig saker. Och att det åtminstone kan vara till exempel 2 nya topics per halvår eller per kvartal för oss. Ja, jag tycker den är okej.
Ja, det är okej. Det är jättebra. Det här är ju till för att illustrera hur man ska tänka dem.
Ja.
Så de key result vi har varit inne här framförallt och som Alex har kämpat med här är ju outcome, output och input. Eller input, output, outcome.
Mm. Jag gick åt andra hållet. Ja. Det kändes logiskt för mig just nu.
Ja,
men.
Så är det.
Mm.
Men när vi ändå pratar om key result så finns det lite andra saker. Man kan prata om kvalitet och kvantitet också. Och då är idén om man arbetar med sådana att man parar ihop kvantitet och kvalitet, key results. Så jag har ett par exempel här att man ska producera ett visst antal av en produkt är ju en kvantitets-key result att vi ska producera eller så här, vi ska göra 20 avsnitt av lättrörligt. Men sen kvalitets-key result att det ska vara antalet svordomar.
Ska det vara högt eller?
Nej, jag vet inte om det är dålig kvalitet. Jag har fått den feedbacken att det är oprofessionellt med svordomar. Så att då ska vi hålla det under.
Har vi någon metric på det?
Ja, jag vet inte. Men de ska vara...
Minimalt. Eller det är nolltolerans till och med.
Under 2 per avsnitt.
Ah, okej.
Okay. Typ. Det är ett kvalitet. Det är kvalitet i den.
Ja, jag förstår.
Men ja. Okej. Ta det här exemplet då. Och inte blanda in våran podd i det här exemplet. Det kanske jag gör ändå när jag ser det här. Men då är det en kafeteria. Och att, då är det liksom alltså antal kilo mat som blir komposterad av våran kafeteria i kvantitet då, och att vi minskar vad heter det, waste, vad heter det, inte spill, vad heter det på svenska? Det är ju
står det still? Svinn.
Svinn, matsvinn vill vi inte ha. Och det är kvalitet.
Ja, du menar typ att man tar färdlagad mat och kastar i komposten direkt?
Ja, eller att det...
Det hade varit dumt. Om vi hade bara haft det måttet där, kilo, vad sa du, komposterbar grej, då hade vi kunnat, om det var någonting som vi ville få högt, så hade vi bara kunnat ta färdlagad
slänga
mat.
Slänga allting. Ja. Men det blir mycket svinn annars.
Ja. Så att det därför är det viktigt med kvalitets...
Ja, det är viktigt för att vi vill att folk äter upp vår mat. Va?
Mm. Men det här påminner mycket om sådana här balanserade mått som, jag, som man tycker är viktigt. Att man kan inte bara ha ja, men jobba med nya features. Det var ju mer det du sa. Men producera massa i units utan att ha koll på om människorna som jobbar, om de har ett, liksom en bra... arbetsmiljö eller en bra hastighet eller om kvaliteten är bra eller om, ja, och så vidare och så vidare, så det är ju,
har vi något, finns något, jag tänker kvalitetsmått förutom svordomar då när det gäller podden?
Ja, men jag tänkte så här att om man kan ta det, det kanske blir lite avancerat, för här kommer jag ändå på ett output, att man får 4 i betyg. Man kan ju liksom ge betyg till i alla fall på iTunes, tror jag. Och att man får över 4 på det.
Per avsnitt eller för hela podden? Eller?
Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Nu tyckte jag att jag var genialisk när jag kom på detta. Men,
Nej, varför jag frågar på typ IMDb så kan man ju, du vet när det kommer en serie där, så kan man ju hela serien.
Ja. Och
så kan man,
ja. Det kanske är på både och, jag får kolla det. Mm. Jag har faktiskt inte lagt så mycket tid på det. Men okej, okay, ett annat skulle kunna vara då, det här är lite långsökt, men att genomsnittstiden per avsnitt har än så länge inte varit ett problem, men att den måste vara över 40 minuter. Så att inte den blir liksom, bara för att vi skulle ha många avsnitt per år, så gör vi dem 5 minuter långa.
Ja, nej, det går inte, det blir snuttfering.
Ja, så det, så här, det är halv, men bara för att man ska fatta konceptet så skulle det kunna vara ett och om jag får ta det andra exemplet också.
Ja, absolut.
Då hade vi det här att vi skulle ta nya topics för oss.
Mm.
Och för att det inte helt plötsligt blir bara om UFO så, så kanske man skulle ta topics som trendar uppåt. Nu är det kanske UFO trendar
faktiskt.
Ja. Ja, men att man håller sig till ämnet som man har tänkt sig, och att inom den genren då, att det trendar, så att man inte tar... att vi sitter och pratar om Safe 4.5-uppdateringen när 6.0 finns på plats, eller vad vi nu ska hitta på här. Men så det skulle kunna vara en kvalitet, ett kvalitetsmått då på att topikerna som vi väljer oss för djup på sig ändå har någon relevans.
Ja, just det. Ja, vad bra. Vad bra. Okej, nu ska vi se. Så det var kvalitet och kvantitet. Sen finns det en annan grej som jag har svårt att översätta, men man pratar om leading och lagging indicators.
Och, ledande och eftersläpande.
Ja.
Det är ingen som säger det. Nej, men
är det kanske är en korrekt översättning.
Ja, men jag, alla säger leading och lagging.
Ledande indikatorer, det kanske man har sagt.
Ja, nej, det låter cringe, det låter, så
kör
inte på det.
Nej, vi hoppar över det. Det är dålig kvalitet här. Okej. Ledande indikatorer, så varför det? Leading indicators, det är alltså sådana saker som på något sätt indikerar att man ska nå sina mål. Då. Och det här används ju lite bland, det finns även med i, jag vet inte om du har varit med och man funderar på så MVP och sådana saker, och Epics och Lean Startup och sånt där. För då vill man på något sätt, i en startup vill man väldigt tidigt få feedback på att man är på rätt spår.
Mm.
För man, ja, så man gör rätt produkt och man kanske inte har så mycket pengar för att investera, så måste man vara säker på att det är rätt då. På samma sätt, och det är så leading indicators då, och behöver man skriva sådana key results då, så på något sätt att ja, vi ska få mer kunder, och då skulle vi kunna ha att ja, hur många kunder är det som signar upp på något visst sätt då, och hur många är det som skapar prenumerationer och, eller bara köper one-off och sådana saker. Så det är ledande indikatorer, alltså någonting som händer som indikerar att vi kommer uppnå det här key resultet, eller förlåt, objectives.
Mm.
Medan en lagging indicator är någonting, vi gör någonting men vi får mätetalet senare då.
Mm.
Och det är ju, ja, så, sådana kanske i finansvärlden liksom, eller vad är det, finansiella mätvärden som våran vinst till exempel är någonting man räknar ut efter räkenskapsåret till exempel. Mm. Va? Och vilka kostnader och sådana saker vi har. Så det är exempel på lagging indicators. Och de är väl, vad ska man säga, det får man passa sig för lite grann, att man har för många sådana lagging indicators som key results. Så att man gör en mängd jobb men man har inte riktigt koll på om det kommer göra någon effekt eller inte, för att man får svaret så långt senare, och då finns ju risken att man inte har jobbat så smart, men då har vi trott att Clippy är liksom grym.
Mm.
Här är ChatGPT 5.0 liksom, men så är det inte det liksom. Alla hatar honom liksom. Mm. Och det får vi reda på för sent.
Mm.
Ja, så det är lite kring det. Hänger du med där?
Ja, får jag tänka lite, ja. Provtänka lite kring detta.
Absolut.
Då? För att någonstans ja, men i förändringsarbete och så vidare så är det ju oftast så här, vi är ute efter en effekt, men vi vill rulla ut någonting först och vi vill få folk att göra saker. Och de sakerna som vi vill göra, det vill säga beteendeförändringar, vi pratar om detta i avsnitt 12 eller 13, att företag som var framgångsrika på transformation då, de hade givetvis liksom effektmål.
Mm.
Ut lagging indicators.
Mm, mm, mm.
Men de hade även leading indicators då, i form av beteendeförändringar som de tänkte sig hade en stark koppling att nå effektmålet. Och det exemplet som vi tog upp då när jag frågade dig då sa vi då att vi hade en agil transformation och att vi ville bli faster to market och vi ville öka vinsten, vi ville kanske vara snabbare etc. etc. Det skulle vara lagging indicators. Medan leading indicators kanske var mer i stil med verkligen initialt i en transformation, då kanske man tittar, okej, hur många agila team, det är ett lite töntigt mått, man kanske börjar där för att man liksom, så här, hur många agila team har vi, eller scrum om man håller på med det. Sen kommer man till, okej, hur jobbar vi med psykologisk säkerhet, hur jobbar vi med experiment, har vi hackathons, hur innoverar vi? Då blir det mer liksom leading indicators. Mm. Så tänker jag kring det. Kändes det reasonable?
Reasonable, ja.
Ja, jag fattar. Jag känns som att jag ska göra någonting här nu, eller? Med leading och lagging?
Ja,
eller?
Alltså om du... man kan ju tänka i de key resultsen vi har pratat lite grann. Man kan ju tänka ut, är det en leading eller lagging?
Mm.
Så det kan du väl försöka ge dig på.
Ja, jag tänkte bara på en annan sak. Nu snurrade jag igång ordentligt här nu. Jag har ju sagt att jag jobbat på posten innan.
Ja.
Och där hade vi ju tydligt så här att vi ville minska antalet olyckor. Folk tappade paket på fötterna.
Just det. Mm.
Och då började vi ju liksom, och det är ju en lagging, för det hände ju sen. Mm. Men vi började också titta på hur användandet av skyddsskor såg ut. För där är det verkligen en liksom stark koppling.
Mm.
Så att när vi börjar närma oss 99 och 100% leading indicators att folk använder skyddsskor, så klart att vi fick minska ner arbetsolyckorna.
Ja.
Framförallt när man klämde fötterna då, var inte där. Och sen när vi ändå pratar om det i de tiderna vi lever nu, inflation.
Mm.
Jag bara tänker tillbaka på de senaste 2 åren, liksom hur det har varit. Så att inflation, det är ju en lagging, så det står härliga till. Men vi har haft mängden pengar i de här måtten M2 och M3, det vill säga hur mycket pengar tack vare kvantitativa lättnader som vi har inom situationstecken tryckt. Det är inte så att sedelpressarna går så, men där har vi en sak. Producentprisindex gick upp till över 20% ganska tidigt där under pandemin.
Mm.
Vi hade tillgångsinflation, priserna på hus och så gick upp. Och där har ju folk sagt, där har du ju leading indicators. Ja. De har ju sagt att inflationen på konsumentsidan kommer att tillta.
Mm.
Så egentligen borde ingen vara förvånad.
Nej.
Men det är fel medier som...
det är intressant. Det är klart, ska man... Ja. Mm. Då hade vi enkelt kunnat säga att nu kommer inflation om ett par år här.
Mm.
Som brev på posten då.
Mm. Japp. Så man bör, om man nu ens trodde att höja räntorna då var ett verktyg för er, då hade man kunnat göra det tidigare.
Mm.
Ja, nåväl, nu var det inte det vi skulle snacka om, utan jag skulle säga något om de key resultsen som vi hade, huruvida de var leading eller lagging.
Ja, men du hade ju den här, spela in 20 avsnitt per år.
Leading.
Den är leading, okej. Okay, om jag säger, vi når topp 20 inom kategorin...
lagging.
Ja, eller två nya topics för oss.
Leading.
Mm. Vårt engagemangsnivå hålls över 50%.
Lagging.
Ja.
För att då känns det ju så här, kopplingen mellan input och leading är ju väldigt stark om inte den är tillräckligt, den är kanske till och med 100%.
Mm.
Och output beror nog lite på, va? Ja, det blir ju en leading indikator.
Outcome är lagging. Lagging.
Ja, output blir nog oftast leading, va? Mm. Ja, bra.
Ja, då är vi med där. Då ska vi se, då har vi pratat om key results och objektiv key results, det är ofta det man pratar om då, men det man inte får förglömma då, det är vilka aktiviteter man ska göra för att uppnå det här.
Du menar att det inte löser sig självt?
Nej, man måste faktiskt göra någonting också, så att det räcker inte att man liksom, jag ska bli stark i man liksom och lyfta sig så mycket, så måste man faktiskt gå och lyfta sen också. Och ett sätt att se det här som i vår värld när vi jobbar agilt, jag kallar det för backlog items, alltså någonting man ska göra, alltså det är ju en aktivitet. Om man sen har en backlog, det är väl sekundärt då, men och ibland pratar man initiativ, om vill man särskilja aktiviteter och initiativ, så har jag i alla fall pratat om att aktiviteter är features och stories, medan initiativ är mer epics då. Det är väl lite halvtekniskt då.
Mm.
När man pratar features så brukar man ju säga att de ska ha mätbara measurable benefits. Benefit hypothesis är ju någonting som är skitsvårt att säga om man tar träna på det.
Mm.
Och det kan man ju länka då till sina key result, att vi gör den här aktiviteten och då tror vi kommer förflytta den här siffran från x till y. Och det har en koppling till sitt key result. Och sen jobbar man med stories, så har ju den här user story-formatet. Där finns det ju, vet, den här so that.
Mm.
Och det är också en mätbar förbättring. Och det skulle kunna vara kopplat till en key result också. Medan då jag ändå pratar om allt det här, så i Epic så har man ju varit inne på MVP-er. Och de kan man länka till key results. Och det, bara för att sidsteppa där, det är väl någonting av det som de har gjort i Safe 6.0 tror jag, lite grann, där de pratar om epics och MVP-er och grejer.
Mm.
Men aktiviteter ska ju vara kvantitativa, de ska vara mätbara och så ska de ju, man kunna ha dem i en timebox då. Vi pratar ju sprintar och inkrement och sådana saker. Och att de är kopplade till key results. Och sen, ja, det är ju backlog items för ditt team vanligtvis. Mm. Så det är du som gör dem. Men det är också så kan vi bli klara med dem. Och det, vi har ju pratat om definition of done och sådana saker. Och acceptanskriterier kanske då. Så ett lite kort exempel vad det gäller feature här. Att vi kan slå en marknadskampanj i oktober. För våran... Säg att vi har... jag drar till med köpa våran... ska vi säga, köpa våra... lättrörligt kepsar. Vad tror du om det?
Mm.
Mm. Och då sänker vi priset på kepsarna så att vi får fler prenumeranter, helt enkelt. Och så kan man skriva då acceptanskriterier att man gör det här. Så kanske inte var världens bästa exempel, men jag tyckte det var roligt att ha kepsar och sånt.
Mm.
Och sen har man story då som då man kan skriva på något liknande sätt, men det är as a user. So as a listener I want caps so I can be fancy about my day to day living. Vad tror du om det?
Ja, precis. Jag bara funderar på, för att jag misstänker att jag ska försöka mig på
Ja, jag gjorde ett lite halvdant insats där med att förklara features och topics med stories. Men det som är fortfarande så
Men jag kanske inte behöver haka upp mig så mycket på exakt vad de innebär, för det är ju mer så här typ inom agila världen, och det kan vi säkert liksom djupdyka någon annan gång. Nu snackar vi liksom aktiviteter, och bara för att förtydliga så kan vi väl ta då, vi sa ju där, spela in 20 avsnitt per år.
Ja.
då krävs ju det lite grann, för det där händer ju inte av sig självt. Nej. Då behöver vi ju diskutera vilka topics vi ska ha.
Mm.
Vi behöver planera
mm.
när vi ska spela in.
Mm.
Vi behöver se till så att vi har våra prylar. Vi behöver läsa på lite.
Ja, vi behöver research.
Ja. Så där är ju ett gäng 3-4-5 aktiviteter.
Absolut.
Då. Sen vilken, exakt vilken nivå om hur man skulle bryta ner dem och så. Någon av dem kanske behöver brytas ner i ytterligare steg så. Men där tror jag att man fått fångar liksom kärnan av det. Om vi kan jag ta en till eller?
Ja.
Då tar jag snitta 1000 lyssnare per avsnitt snackade vi om, va?
Mm.
Ja, men en aktivitet kan vara okej, se till så att man kan mäta antalet lyssnare bestämma hur jag följer upp eller hur man följer upp och gör det. Så där har du väl några aktiviteter man kanske skulle liksom göra om dem lite, men
ja. Jag hoppar in och tar den också då, ja. För vi vill öka mängden positiv feedback från lyssnare.
Ja.
Och då behöver vi ju liksom, var får vi feedback någonstans då?
Just det.
Nu är det ju liksom, ja, vi får verbal feedback, men så är det lite på LinkedIn och sådär. Och där skulle man ju kunna göra aktiviteter för annan social media som Instagram och Facebook och TikTok och grejer som vi har snackat om. Där skulle vi kunna göra aktiviteter och det skulle ju öka liksom feedbacken i vår hypotes i alla fall.
Just det.
För det är ju så hypotes, vi vet ju inte liksom om vi får fler mer feedback om vi har. Men det är ett antagande, en assumption vi gör. Finns det fler medier att nå oss på så får vi mer feedback. Så det är ju ett sätt att se på det. Är det någonting mer du vill säga där eller? Utan, det handlar, och det här, ja. Bara återigen, alltså, aktiviteter är liksom hur når vi våra key result? Vad behöver vi göra liksom?
Mm.
Och så kan man antingen formulera man det på det agila viset eller så är det bara liksom, ja, vi börjar lite runt ratten som en checklista. Lite grann då. Så då har vi kommit igenom de här tre delarna. Jag tänkte lite summera det lite snabbt då. OKR, Objectives and Key Results. Det är att man parar ihop objectives med ett gäng key results. Och man har inte så många objektiv och man har typ 3-5 key result per objektiv. Och man kan ställa sig den här frågan också då, som är viktigt. Om man når alla de här siffrorna på key result, har man också nått objektivet då? Eller har man nått det målet man har satt upp då? Det är viktigt. Och de här objektiven ska vara specifika, inspirerande, lätta att komma ihåg. Det ville vi. Och key results är då en mix av input, outputs och outcomes. Och man kan tänka på quantity och quality key results också. Och sen fanns det här med leading och lagging indicators som var ytterligare ett sätt att se på det. Men sen det kanske viktigaste är att det är lätt att mäta dem. Och sen får man också fundera på vad är våran baseline då? Vad är det vi utgår ifrån?
Mm.
Så vi vet det. Och sen så är det så här att i någon mån så vill man ju att objektiv ska vara att man siktar lite på stjärnorna för att nå. Och jag tror att vissa pratar om att om man når 80% av sina objektivs eller 80% av sina key results, hur man vill se det, så är det väldigt, väldigt bra då. Så att man inte ska göra det för lätt för sig då.
Men där är ju en fråga.
Mm.
För att jag misstänker att du kanske kommer till det, för vi har inte täckt det här. Men man kan ju tänka sig att man har ett objektiv som att någonting absolut måste göras för att liksom vår verksamhet ska fortsätta.
Mm.
Och sen så kan du ha den här typen som är mer så här saker som du chansar lite mer med. Att där du har större variation i utfallet. Att du har en mängd sådana. För blir det inte, de sakerna som vi måste göra, de blir ju lite mer binära i sin natur.
Men alltså det jag tänker lite grann är att vi har kommit upp där podden ska vara etablerad. Då, så har vi sagt att vi ska nå topp 20.
Mm.
Men tänk om vi kommer få plats 21 då? Vad säger vi då?
Då skulle jag säga så här, att om det är av den typen av objektiv som är sånt som att ja, men det här måste vi uppnå för att den här verksamheten ska liksom kunna fortsätta. Då tror jag att då hade det varit viktigt att ha en diskussion och göra liksom en efter efteranalys att se, okej, varför gick detta fel? Om detta är liksom en viktig del i våra satsningar i vår verksamhet då, det här med podden. Hade vi sett det som att men låt säga så här då, om du och jag hade sagt så här, ja men vi ska göra ett gäng poddar och en ska handla om UFO, en ska handla om kött, en ska handla om finans, en ska handla om någonting annat.
Ja.
Och så ska någon av de här bli riktigt bra, vi ska bli en maktfaktor som sätter agendan i något av de här ämnena.
Ja.
Då skulle jag vilja säga så här att genomsnittet skulle jag kunna tänka mig att man når till liksom 80%.
Mm.
Men hög varians. UFO kanske blir 300%.
Ja.
Finans, tuff competition. Det kanske blir 0 eller 10%. Vi kommer inte ens in på 1000 bästa listan.
Nej.
Så tänker jag kring det i alla fall.
Ja, nej, men det är bra. Jag tror i någon mån så... Vad ska jag säga... Så jag tror att diskussionen är bra då. Och det för mig över lite till om man tittar och läser på lite om OKR, så kan man se att det finns en del visar upp olika typer av OKR. Då säger man en committed OKR. Då är det någonting som man måste bara uppnå.
Ja, men det är nog det jag med. Det är den jag syftar på. Där.
Och sen finns det något de kallar för aspirational OKR. Det är liksom ett väldigt högt satt mål som riktigt pushar gränserna då. Och den är väl inte... Det måste man inte nå då.
UFO-podden.
Och sen finns det någon som pratar om learning OKRs. Hur man kan lära sig om saker då, för vi behöver lära oss någonting då. Ytterligare en del som jag kanske inte ska gå in superdjupt på det här. Det är någon typ av hierarki av OKR. När du har en organisation och du har team. Liksom hur sitter de ihop? Om man på en nivå sätter någonting, går det att bryta ner till ett underliggande team då?
Ska vi inte uppehålla oss där lite?
Ja, det kan vi göra.
För att jag menar, när man tittar på det i verksamheter så är det oftast så man skapar en hierarki utav.
Mm.
Det blir som ett ramverk eller vad man ska säga.
Ja, det blir som en hierarki och ramverk då. Men då finns det något som heter explicit alignment.
Mm.
Då är att om ett key result på högre nivå kan bli ditt teams objektiv då. Så att man ärver ett key result som en objektiv då. Jag vet inte riktigt, jag har inte jobbat så mycket med det, men eftersom ett key result var väldigt mycket siffror i då, så känns det lite konstigt att då blir det ett objektiv för någon att uppfylla de siffrorna då. Sådär. Så, men det kan bero på att inte jag har fattat hela det här.
Mm. Det skulle väl också kunna vara typ så att framförallt output och outcome key resulten lämpar sig betydligt mycket bättre att brytas ner än vad en input gör. Har du bara input key result så är det nog liksom,
ja, det är en bra
då är man nog så pass på abstraktionsnivån att då ska det bara någon som ska göra någonting under. Så det går inte att bryta ner något mer. Så jag tror att det handlar om abstraktionsnivå. Typ så här, ja, men ta ett bilföretag, vi ska sälja fler bilar. Det där kan du bryta ner till hur mycket som helst.
Ja. Absolut, vad innebär det för de olika avdelningarna? Nej, men det är så. Så det kan man göra då. Vad kan vi prata om mer då? Jo, vi har varit inne lite grann på SAFE, Scaled Agile Framework, har släppt sin 6.0 då. Och där är ju OKR integrerat i det ramverket nu med då. Det var faktiskt en av mina predictions för den nya då. Jag förlorade 14 spänn som sagt, men där hade jag rätt. Och det finns väl... vad tror vi om det här ramverket? Är OKR...
Okej, ja, RR.
Är det bra eller är det, var det de sa de bra eller anus? Sa några.
Ja, det var vilka det nu var som sa det.
Det var Filip och Fredrik, så.
Ja, så var det nog.
Men, ja.
Ja, vad är mellantinget mellan det då?
Ja, mitt emellan. Alltså.
Mm. Branus.
Branus.
Nej, men okej. Okay. Jag ska svara seriöst på det här då.
Okay.
Ja, men jag tänker så här att Det är ganska populärt. Går i omgångar. Jag tycker det återkommer lite. Och jag tror att anledningen är att det är populärt är att det är så lätt. Det är en lätt struktur. Du har ett objektivt, du har key results.
Mm.
Vissa kopplar inte aktiviteter direkt till det, medan andra gör det. De flesta gör nog det. Och att det blir att man kopplar ihop ett utfall med mätbara resultat. Man får den här kopplingen när man går från att vi producerar tegelstenar eller så här, till att vi bygger ett hus som någon kan bo i. Så att jag tror det är bra. Hur, när vi tittar ut, tycker vi att det liksom lirar de som provar och de som har det? För hur funkar det?
Det jag har sett så vad ska man säga, det sätter ju riktning. Det gör det absolut.
Mm.
Sen så tycker jag att det blir svårt när man kommer till key results. För antingen är att man har inte de siffrorna man vill ha för att mäta.
Mm.
Eller att de är ett jättekrångliga eller möjligtvis jättelagging.
Mm.
Så att vi vet fortfarande inte om vi gör rätt saker.
Mm.
För vi får reda på det så långt senare.
Mm.
Och det är ju en svaghet om det blir på det sättet. Mm. Så titta på leading indicators och få kontroll på det. Mm. För det som det hela går ut på, det är att jobba smartare. Liksom. Mm. Hur ska vi nå våra mål? Hur ska vi liksom undvika att göra klippig? Som ingen ville ha. Liksom, utan vi vill ju komma på den här smarta grejen. Som ett vanligt game var. Och fundera på, återigen då, som jag sa i början här, vad är det vi vill uppnå mer än vad vi vill göra?
Mm.
Så i den aspekten så tycker jag att det här ramverket lämpar sig bra och liksom förflyttar det mindsetet om man inte har det redan då.
Finns det några andra anti-patterns? Du har redan varit inne på det där med aktiviteter. Det har jag ju sett att man gör en lång aktivitetslista med ganska gör så här, gör så här, gör så här.
Ja, alltså det är ju en anti-pattern då att objektivet är en aktivitet.
Mm.
Det är väl den tydligaste. Och den andra är som sagt...
Ja, men jag tror även jag ser tydliga spår av aktiviteter i key resultsen.
Ja, precis. Så är det. Och det är väl, alltså sen är det frågan, går det att göra en clear cut överallt hela tiden? Liksom? Mm. Det kanske det inte går och eller så gör du det, om man är riktigt skillad. Liksom. Men målet är ju att på något sätt, okej, det här är våra mål, så här mäter vi dem.
Mm.
Och så, vad behöver vi göra då för att nå dit?
Mm.
Och det är grunden. Liksom. Sen kan man ju alltid krångla till det med tekniska, och vi har varit inne på, du vet, alla möjliga olika input, output, outcome och leading och lagging och hit och dit.
Mm.
Men, och det är ju inte så att man måste använda det i alla lägen då, men det är ju ett sätt att liksom kunna refina, fundera, hur vi tänkt på det här i alla aspekter.
Mm.
Kan vi formulera om då.
Mm.
För ett, återigen då, som jag nämnde tror jag, det är att det är lätt gjort att man sitter ner ett tag och så, de här, nu har vi kommit till version 1 på de här. Och så är det lite grann, och nu är det svårt att ändra dem, för vi sa ju faktiskt att vi skulle ha dem då. Och så sitter någon, men de är inte så bra liksom. Mm. Och sen blir det här ramverket är inte så bra liksom. Mm. Och så är man på den negativa spiralen.
För det skulle också kunna vara en faktor att om du sitter och gör en nedbrytning från, säg att du har ett helt företag som är av lite större storlek, uppifrån och ner, då blir det ju... Dels så blir det ju oflexibelt, precis som du säger då, att om någonting ändras så är man inte lika angelägen att ändra. Sen kan det finnas en ledtid också, för någon ska tänka ut vad betyder det här på min nivå, vad betyder det på din nivå. Och jag tänker så här att det passar sig inte alltid, man kan hoppa över nivåer.
Mm.
Jag menar, har du ett team som jobbar med någonting som CEO:n har sagt är det viktigaste som finns, det finns ju ingen anledning att ha 7 steg med
nej.
Shit emellan. Om det var något mer jag tänkte på. Just det. Och också att jag tror att det finns värde att göra det här också bottom up. Att man har någon slags kombination. För att dels så är det inte säkert att allting täcker alla
nej,
med det precis. Som säger. Göra det så, och samtidigt också, det var det jag skulle komma till, att man de försöker hitta också samarbetena tvärs, för har du bara hierarkin, ja, då jobbar du bara en led, du behöver jobba i horisontalen,
ja,
också.
Ja, det behöver du absolut göra. Och så det, många behöver, och det är lite, ska jag säga, att jag tycker det är viktigt att få in många i den här konversationen kring vad ska vi ha då. Dels för att få olika perspektiv, men också för att få någon typ av acceptans för att det är det här vi jobbar med. För vet, får du något, ja, det här är våra mål, får du i knät lite grann och aldrig sett dem innan, så då är ju inte chansen, risken, motivationen att jobba emot dem lika stor då. Så får man liksom vara med, och det kan decentraliseras lite den här processen och göra dem då.
Mm.
Med risken att det går lite långsammare då kanske, men jag tror att det blir väl bättre i slutändan.
Jag har en sista fråga här från min sida. liksom de här aspirational, snackade du om det på slutet, aspirational objectives.
Mm.
Du märkte, jag satte ju inte att vi skulle bli hamna på första plats.
Nej.
På topplistan i genre karriär, utan nej, jag sa 20:e plats.
Ja.
Det är ju inte egentligen så där speciellt aspirational.
Nej.
Och det gör jag för att jag kanske är lite rädd, eller jag inser att jag, ja, det är klart att det finns så här, jag kommer inte lägga den tiden, så jag har inte den ambitionen.
Nej.
Men kan det inte finnas en sån faktor även på en arbetsplats att, för jag tycker inte man, jag ser de här, jag ser det i vissa delar, men jag ser inte de här aspirerande objektivt på det sättet, utan mycket täcker in liksom, ja, det här var vi sagt att vi skulle göra, vi skulle sätta upp det här systemet, eller vi skulle göra det här, eller vi skulle ha den här koppen, eller vad det nu kan ha varit, och att man gör det, men just det här som siktar lite längre.
Ja, ja, alltså,
lite en kulturfråga kanske.
Det är en kulturfråga. Nu har jag varit där, jag ville inte säga vilka objektivt vi hade där då, men några av dem var riktigt högskjutande och kanske mindre orealistiska.
Mm.
Men det är ändå dit vi strävar, det är ju liksom målet liksom, på den avdelningen då. Det blir lite halvfattigt, jag inte kan säga vad det är om. Men jag satt och tänkte på ett ämne, sån som Elon Musk lite grann. Jag vet inte om han använder det här, men han lär ju skjuta stenhögt liksom. Han ska ju vara bäst på allt han gör liksom, och tänka nya banor och liksom, och sen om han tänker i objektivt, det vet jag inte, men och det blir ju grejer liksom.
Mm.
Så är det. Ja, så det var ett litet annat avsnitt det här. Med nästan ramverksavsnitt.
Ja.
Kan vara, men det var ju lite aktuellt. Så, och lite kul. Var det kul att försöka formulera?
Ja, jättekul.
Ja.
Men det känns också, man kan ju faktiskt använda det här lite grann för sig själv. Säga att jag skulle ta det lite kvickt här. Jag ska ha en bra hälsa.
Mm.
Och vad kan det betyda då i form av input key results? Ja, jag kanske behöver springa ett par dagar i vecka. Jag kanske behöver styrketräna ett par dagar. Och min outputs kan vara att jag siktar på någon tid på en viss sträcka, eller jag blir starkare på något visst sätt. Så att man kan i sin egna, när man bygger vanor eller när man vill förändra någonting av sig själv.
Går vi tillbaka till vanor, så det var ju en där faktiskt, som vi ska ta det på slutet, där man identifierar sig som någonting då.
Mm.
Minns du vad du skulle identifiera dig som?
Du tyckte finansman.
Ja.
Var det du tänkte på eller? Smal som en snok var det också. Någonting.
Jag tänker.
Axelbred som en snok.
Vilka key results du ska ha för det då? Jag ska vara en finansman. Ja. Okej, okay, det känns som att repet kommer nu.
Ja, du får runda om du vill, Jesper.
Tack så mycket för detta avsnittet, och vi är snart tillbaka med ett nytt.
Ja, så är det.
Ja, bra jobbat.
Ja, detsamma.